Okej.
Ja. Eller vill du höra introt?
Nu kan vi sjunga. På 65 man.
Vi satt och tog en öl.
Bra, kör vi.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till det 10:e avsnittet av På 65an. Idag är vi tillbaka på bistron, vilket känns skönt. Podda härifrån igen, det var inte som förra gången när vi satt på annan plats. Men idag har vi nästan samma laguppställning som förra gången. Vi har med oss Jacques de Laval, som ni fick en presentation av senast. Välkommen.
Tackar, tackar.
Och även Fredrik Persson Lausen, som jag också fick en presentation av senast. Så ja, vi behöver inte gå igenom det igen. Vi sitter efter matchen mot Brage i Svenska Cupen. Jag vet inte, finns det något att säga om det egentligen?
Det var inte en av de ljusaste stunderna på parken, utan en oerhört trist tillställning på många vis. Att laget levererade som gjorde kanske inte så mycket att säga om, med tanke på att vi mönstrade en ganska svag uppställning. Och, men det är kanske det vi kan återkomma till, huruvida det är rätt och riktigt eller om man till varje pris ska vinna alla tävlingar man ställer upp i.
Jag vet inte, när man såg laguppställningen och man visste att Brage skulle, man hade också läst att de skulle satsa, så kändes det som att det, ja, kanske skulle bli ungefär så. Ja. Sen så dog det ju väldigt snabbt när det blev mål så hela
tiden. Ja, det dog nästan onödigt snabbt. Men ja, jag tycker också att vi slänger bort matchen lite med det laget vi ställer upp med. Så det är klart att vi inte vinner. Inget ont om någon som spelade, men med det laget mot det laget Brage ställde upp med, då vinner vi inte.
Det blir ju inte någon signal att matchen är viktig heller för de som får starta, när de märker vilka de har runt sig liksom, att det är ju liksom inte första uppställningen direkt.
Nej, precis. Nej, det verkar som att inte vi riktigt egentligen, alltså, det är klart att vi vill vinna matchen, men alltså, vi går ju inte in för att vinna matchen.
Men jag menar, var och en kan ju liksom förstå resonemanget som ligger bakom, helt enkelt att man vill spara så mycket som möjligt av materialet till söndagens ju extremt viktiga match mot Karlstad. Och säkert är det ju många, och säkert tränarduon också, som har cupmatchen mot Norrköping i färskt minne, eller färskt men i minne, och att karvan gick sönder där till ingen nytta, får man ju säga. Och då fick ju Mjällby kritik för att vi mönstrade ett bra lag istället för att satsa på serien, så att vi kommer förmodligen aldrig vara helt nöjda, men jag tycker ändå det känns som att man, men på nästan onödigt tydligt sätt, signalerade att det inte var viktigt att vinna. Det handlar inte bara om så här, vilka lag man tar ut. Jag tycker man har ett visst, man har ett ansvar mot publiken och mot oss som följer laget. Och man har på ett vis kanske också lite ansvar mot de spelarna man mönstrar, som Jack var inne på, att det är kanske inte så roligt när det är så tydligt att ja, den här matchen ska spelas av. Och så på de, jag menar, som unga och eller nya spelarna som får chansen, att hur kul kan det vara för sån som Hugo Rödlund att få spela på en helt ovan position och ja, föga förvånande också gå bort sig ett par gånger. Tänk att det kanske också är någonting som blir besvärligt.
Ja, så är det ju. Men jag tycker att man ja, men det man sätter sig liksom lite en onödig press på sig själva nu. Jag menar, man gjorde ett inte jättebra resultat mot
Sandviken.
Och senast från Sandviken, och nu hade ju det här, alltså hade man gått vidare i kuppen så hade det kunnat rädda upp en viss del av ett eventuellt sämre resultat mot Karlstad. Även om det klart inte hade ersatt det liksom på det sättet, men det hade kunnat blivit lite bättre på något sätt. Så vad tänker ni om det?
Så jag är ändå mer inne på att jag förstår hur de resonerar och tycker att det är rätt på något sätt att satsa bara på serien liksom. Det är det som gäller i år. Sen kan jag hålla med till vissa delar att det skickar dåliga signaler och det är lite, det är respektlöst mot, mot de som har betalat inträde och som kommer dit, även om det inte var så många nu idag då.
Nej.
Ja, nej, jag, som sagt, serien är ju så otroligt viktig i år. Det är nu förstås alltid.
Men jag tror väl också så här att egentligen så det här är fel dag och dra några så här större slutsatser kring det här beslutet, för att vinner vi mot Karlstad har en jävla energi, så kommer det här betraktas som ett riktigt beslut. Sen som den så här, fotbollsromantiker och drömmare man är, så är det här fortfarande kortaste vägen till Europa, och ja, vi valde en avfartsväg istället. Det kanske är lite tråkigt att behöva förlika sig med det.
Ja, samtidigt så liksom, det är kanske värt att göra det i år, om det är värt att göra det något år så att säga.
Absolut. Då,
det kommer ju flera år som vi kan vara med och tävla om det här. Jag menar, går vi upp i Superettan behöver vi inte ens vinna 0-2 ett cup längre för att få vara med i den här turneringen. Ja, ska vi släppa matchen mot Brage kanske? Och istället gå in på Sandviken-matchen som vi hade senast. Vad anser ni om den?
Det var inte heller så mycket att skriva hem om. Eller var ju en besvikelse på många vis. Man, efter den turbulens som hade varit med tränarbyte och sen mycket tal om att det var en positiv energi och att vi skulle få se en mer dynamisk offensiv och att på något vis sådant som kanske både så här taktiskt och mentalt i ledarskapet SAS hade belastat laget och lagt lite locket på i spelet framåt skulle förändras. Och av det så såg vi i princip ingenting, utan rent spelmässigt så var det väl en offensiv som var lika blek och orörlig som den man har sett på ett bra tag.
Ja. Nej, men så var det väl lite grann. Det var inte direkt så att det märkte sig jättemycket att tränarbytet hade skett, så att säga. Eller tycker ni det?
Nej, jag håller helt med där. Det var det man hoppades på, att även om det går ju inte att säga än om det var rätt eller fel att byta tränare, men man hoppades åtminstone att det skulle bli en liksom effekt i den här matchen, att det skulle kunna bli en, ja men, som du säger, allt snack om att spelarna verkligen var sugna på att spela en annan fotboll och allt det där, att det skulle kunna bli en effekt av det i den här matchen, att de kände att de fick släppa lös och ja. Och det såg man ju som sagt ingenting av liksom.
Nej, men lite grann, men det jag saknade framförallt var ju liksom lite, ja men, fart i anfallsspelet. Alltså vi hade mycket possession, det hade vi, men den där farten som man skulle vilja se, det hade vi inte riktigt. Och sen så tycker jag att det var lite på bekostnad av försvarsspelet, som såg ju såklart väldigt bra under Torane. Det var ju liksom hans signum att kunna sätta ett försvarsspel kanske.
Det är extra tydligt när vi möter ett Pelle Olsson-lag som bara är intresserad också av att spela försvarsspel.
Ja, så är det ju.
Vi ska ju vara mycket, alltså så pass mycket bättre än de ska vi ju vara, så att vi kan lirka upp dem liksom.
När man tittade tillbaka på matchen och såg till exempel sammandraget i efterhand, så tyckte jag det blev, påminnes man ju lite om att Sandviken ju faktiskt skapade en hel del ordentliga farligheter då, för att knyta an till det, så att defensiven kanske faktiskt såg, ja, vi släppte till farligare chanser än vad vi har gjort, alltså betydligt fler farliga chanser än vad vi har gjort tidigare. Och det är ju såklart bekymmersamt om man inte kan kompensera det med en offensiv som resulterar i, ja, ordentliga målchanser för egen del. Och ja, det här med stort bollinnehav, det har ju rent av annonserats som en väldigt eftersträvansvärd och tydlig spelidé från Gabrielsson med assistans av Gunnarsson. Och tänker, det är också ett sätt att sätta press på sig själv, för det ställer väldigt stora krav på, det är svårt att föra matcher på det viset. Ställer otroligt stora krav på skicklighet och noggrannhet i passningsspelet, och gör en rätt så här betydande överlägsenhet i teknik spelare för spelare. Och ja, men mot ett välorganiserat försvar så är det inte så lätt.
Nej.
Och jag tror att det kan, Alltså det är hans spelfilosofi, men jag tror rent allmänt så kanske man så glömmer bort att den här flödande offensiven som vi ibland har haft, det har rätt ofta ändå så här genom åren med den här generationen spelare faktiskt varit ett så här omställningsspel. Om man backar bandet till så här drömhösten när vi räddade oss kvar, så byggde det liksom på, ja, men på ett kontringsspel i ganska stor utsträckning. Och ja, det är inte jag som sett, nej, men jag tror att det är svårt och dominera. Och man blir ganska förutsägbar också.
För jag tänker som när Brage gick upp förra året, de hade ju inte det här possession-spelet som vi försöker spela, utan de spelade ju ett mer rakare spel, känns det som.
Det tycker jag man ser idag också, att det är ganska vägvinnande, för de ligger ändå på sjätte plats i Superettan. Och de spelar ju inte possession mot oss, trots att vi ligger en serie längre ner, utan de kontrar ju in. Men är det inte det? Egentligen alla deras mål på kontringar. Så uppenbarligen är det ganska vägvinnande även högre upp liksom.
Nej, men ett eget spel behöver ju inte betyda att man har bollen hela tiden. Ett eget spel kan ju faktiskt också vara att ibland i stunder liksom låta motståndarna göra matchen och utnyttja sina bollvinster på ett smart sätt. Men det är väl liksom, jag tror rätt mycket av tankarna och känslorna nu är så här, i alla fall för egen del, så här färgad av viss frustration och oro inför för hösten som ligger framför oss. Så det är svårt att dra några såna jättegedigna slutsatser, men nog hade alla inblandade hoppats på en annan början på hösten. Och alltså det är skarpt lägen för matchen på söndag.
Verkligen.
Ja, men det blir som du säger också med press. Det blir ju verkligen så när man sparkar tränare när man leder serien. Då sätter man ju också en oerhörd press på sig själv. Att, då vill det ju verkligen till att man visar upp någonting med spelet. Också. När det uppenbarligen har gått bra liksom, resultatmässigt. Halva serien.
Ja, precis.
Sen så tyckte jag också, jag menar, vi kan tala om så här spelidéer och så vidare, men jag tänker att rent krasst, om man bryter ner och delar av matchen mot Sandviken, så är det ju också så att det handlar ju också om att vissa viktiga tongivande spelare faktiskt inte är på topp just nu. Jag tycker att Karvan är ju, när han är som bäst, en utpräglad striker och målsjuv som kanske framförallt försvarar sin plats i startelvan genom att inte genom att han alltid gör de andra bättre, utan att han ser till att ta tillvara på de chanser som han nosar upp så. Och det så var ju inte fallet i senast. Och
nej, och även om han är vår bästa målskytt, så har han ändå bara gjort 4 spelmål. Ja, han är 3 på straff. Så där har väl han en del mer att bevisa också.
Ja, och kanske i förlängningen då också, får man säga, tränarna också.
Ja, visst. Ja, självklart.
Men det ropades ju på läktarplats på byte där att folk ville ha in Emir, som ju också kom in, och det var väl kanske liksom också lätt att förstå, eftersom dessförinnan hade ju Emir gjort mål 3 matcher i rad och bidragit med rätt mycket positiv energi och också ett rörelseschema på plan som skapar utrymme och ytor för andra också. Men det finns en del saker som tål att funderas på när och det är ju så, frustrationen blir större när resultaten uteblir.
Samtidigt har vi bara haft 2 matcher nu och en med en elva som väl inte får anses vara ordinarie precis. Så man ska väl låta det gå några omgångar innan man liksom drar allt för stora växlar av det här, men Det är klart att man blir orolig. Så är det.
Men jag tror ju också framförallt, jag tror att vi har det här samtalet, det här tonläget som vi har, det tror jag hänger, det tror inte jag bara är ett sätt att så här utvärdera eller betygsätta vad som har hänt under den nya tränarduon, utan jag tror just det faktum att Sandviken-matchen såg så likartad ut som den stela offensiven innan uppehållet, tror jag liksom gör att, ja, men uppfattningen var ungefär att det här fortsätter på samma spår, och det kändes bekymmersamt. Så, att, så jag tror den här frustrationen och kritiken som kan komma till uttryck, det vore liksom orättvist att rikta den mot Gabrielsson och Gunnarsson. Så jag tror mer det handlar om känslorna och intrycken av ja, men kanske säsongen i sin helhet. Och sen väl en sak som man kanske får, som jag tror många kan känna sig lite frågande inför, var ju det en sak att spelet hackar, men mot Sandviken så kändes det ju verkligen som det saknades, ja, men en viss mått av energi, så tyckte jag, igen. Och det vill man ju alltid se, även om spelet hackar, att varje närkamp vinns och varje andra boll fångas upp. Men Sandvikens mål är ju en sån här, en lite för tam rensning i egen straffområde och en boll utanför straffområdet som man väl tänker att man ska kunna kämpa till sig. Alltså det är lite onödigt mål också.
Och det är inte världens bästa skott heller, om han sitter långt ute i hörnet. Så det känns som att med lite flyt så skulle han inte kunna ta den där också.
Ja, nej, men det är liksom ett, de hade ju fler andra, alltså skarpare målchanser, ja, som de inte satte. Så på ett vis, alltså 1-1 var ju kanske inte alltså ett orättvist resultat sett i matchbilden. Men det kändes som ett onödigt mål på något sätt ändå. Och ett sånt där mål man släpper till när man inte är riktigt där i det här skitgöret.
Och det var ju verkligen, alltså det var ju inte en sån match där, ja, men vi hade inte marginalerna på vår sida. Det kan ju hända liksom mot, när man möter bottenlag. Men det var ju liksom, det var ju tydligt att vi inte förtjänade mer än ett kryss. Och det hade lika gärna kunnat bli förlust, för att, alltså, vi skapade ju inte många målchanser vi heller.
Nej, vi hade ju ett par stycken. Simon hade ju ett nästan på stopptid, tror jag. Det var precis innan 89 eller sånt där. Sen hade väl någon,
Hellgren hade ju en där ett inspel som han inte riktigt nådde.
Ja, det var väl touch på den, tror jag. Det var lite svårt att komma åt kanske, men det är också lite så här halvslumpchanser liksom, så som dyker upp på något sätt. I alla fall Hellgrens, tänker jag. Simons, det var ju riktigt bra spel. Den hade han gärna fått satt, men det är också sånt som händer. Men ska vi backa tillbaka bandet lite till början av sommaren när vi satt. Förra gången då hade vi inte någon riktig tanke på att vi skulle byta tränare och sådär. Torone fick ju sparken då här ganska, inte chockartat, men väldigt oväntat i alla fall. Hur tänker ni om det beslutet?
Ja, jag tror att mina första tankar var väl, ja, men efter att man bara var förvånad och undrade vad det är som händer. Det var väl just det med att jag tänkte att jag hoppas att spelarna förstår vilken press de sätter på sig själva när det är tydligt att det kommer från spelarna, att de vill byta tränare. Vi byter tränare i serieledning. Det blir liksom en helt annan press på att vi, ja, men nu måste vi vinna serien, annars blir det väldigt tydligt vilka som kommer på skit för det. Om det är rätt eller fel, det kan man ju verkligen diskutera, men
Nej, jag blev också otroligt förvånad, men vi ägnade väl en ganska stor del åt förra avsnittet av podden att prisa Torane för det som han hade gjort bra, fått ordning på defensiven och också på något vis vad man kan se utifrån och tillfört en så här slags professionalism och systematik i arbetet kring hela den sportsliga biten som jag tror var väldigt välkommen till klubben. Och vi pratade ju, även om vi då hade liksom en mer så kritisk diskussion kring att det kanske var, ja, men fanns fanns ett förhållningssätt i hans syn på fotboll som gjorde att spelarna kändes lite hämmade och förlåsta. Så det pratar vi om, så det är klart det fanns liksom förbättringspotential så att säga. Men det var förvånande. Och, men sett utifrån så är det ju svårt att säga varken bu eller... bu eller bä. Alltså, det enda man kan konstatera är att alla inblandade tycks ju vara väldigt trygga i att de har fattat rätt beslut. Och ja, då får man acceptera det och tro att det är rätta. Och jag tycker det är jättesvårt att ha några så här synpunkter utifrån, annat än att det på ett mer allmänt plan ju är ja. Tränarbyten har ju inget har ju sällan ett självändamål, i alla fall inte om man leder serien. Jag tror att det var ju med många som klubben också hade tänkt att det här var ju en rekrytering på lång sikt.
Ja, men det var det man kommunicerade ut i alla fall.
Så på så vis är det ju liksom ja, ett litet hack i skivan i den det långsiktiga arbetet. Men nu har det här beslutet tagits och ja, det känns väl på ett vis också att på ett vis blir man förvånad, samtidigt skulle man tänka ja, det är klart att det skulle bli så här, det är ändå VSK vi håller på.
Ja, det var lite min första tanke också så här, när det kom fram, ja men det, ja, det var ju självklart det, när man ändå liksom tänkte att det här är den tränaren som ska ta oss framåt, ta oss uppåt, så kommer det här mitt i alltihopa. Men så kan det vara ibland. Men tycker man att det var rätt att vi den tränarduon som vi har nu, att vi tog in Jocke Gunnarsson, och att vi kör vidare på den, eller skulle vi ha rekryterat något större namn?
Jag svarar ändå att kalla... säga nej.
Det kan du få göra, Epe. Välkommen till podden.
Tack. Nej, jag tycker det som förra matchen, det räcker med det bara. Verkar som att de har noll koll på spelarna överhuvudtaget. Nej, det räcker så jag dumt.
Tackar vi Jeppe Hägg för hans inspel i podden. Och om ni två får svara, vad tycker ni?
Alltså givet att styrelsen var lika förvånade som vi, eller att det var lika oväntat för dem, då tycker jag väl att det är helt rätt. För det är väl svårt att sätta igång en rekryteringsprocess när man är helt oförberedd. Alltså. Och det är väl ingen bra att liksom, ta ett förhastat beslut och försöka tro att man ska kunna satsa på något långsiktigt nu, utan det är väl bara att försöka göra det bästa av situationen. Jag antar att det var liksom det alternativ man hade typ.
Nej, du är helt med dig egentligen, alltså att det man, jag tycker att man måste göra nu är verkligen att sikta på liksom långsiktigheten och se till att man verkligen gör rätt med nästa tränarvärvning. Men jag kan inte låta bli att liksom märka, eller vad man ska säga, att man på något sätt hoppas, och det kanske jag också på Thomas liksom, att det är han som ska vara den nästa tränarvärvning långsiktigt också, även om det kanske inte var helt det man kommunicerade ut när man gick ut med att han skulle vara huvudtränare.
Nej men jag tänker så att i den situationen som uppstod så tycker jag att det här är ett rimligt beslut, som det är lätt att förstå hur man har resonerat. Thomas Gabrielsson åtnjuter ju liksom otroligt stort förtroende inom klubben. Alltså,
och inom spelartruppen framförallt. Ja, det har jag hört från flera håll.
Och han har ju, jag menar, om man under de senaste åren har varit på träningar och sådär, så vet man ju att han har ju en väldigt stor del i hur träningarna utformas och leds och så vidare. Han har ju liksom i sin roll som assisterande till Mjällby, så var han ju allt annat än en kornflyttare, utan var ju liksom kanske, jag menar, verkligen mycket gedigna fotbollskunskaper, och så det känns både som en ja, och i det här läget var det väldigt viktigt att rekrytera en tränare som då hade truppens förtroende. Sen så tror jag som kan man ju också mellan raderna märka att jag menar, Dayan sa ju i någon intervju så att ja, det är väldigt välutbildad tränare. Nu har han chans att visa att han är redo att ta nästa steg, vilket är ju en slags signal om att...
Det var lite det jag tänkte också med att det man egentligen liksom så här har i bakfickan på något sätt, att man någonstans så pratade man lite grann om att nu kanske jag bara hörde från icke-officiella håll så, men att man liksom man kommer inte ta in något stort namn nu, utan liksom det siktar man på att göra i november i så fall. Men sådana uttalanden gör ju att man kanske funderar på att Thomas kanske är det namnet som man egentligen vill ska kunna kliva fram.
Ja, nej, men rent
fotbollsmässigt så tror jag definitivt också att han är jättebra och jättepåläst, välutbildad, allt sånt, och jag hoppas att det blir bra såklart, men ja, det får väl tiden utvisa.
Ja, nej, och jag tror ju också att det var vettigt att inte hasta fram någon rekrytering nu, samtidigt som Under veckorna här så har ju funnits ett ledigt tränarnamn som ju oftast har diskuterats på den här nivån, och som ju precis skrev på för Jönköping Södra, som
tänker på Andreas Brännström.
Ja, men precis. Samtidigt så tror jag, alltså, det är inte säkert att han passar i VSK. Det är inte säkert att
Jag är lite förvånad över att han inte landade ett bättre jobb faktiskt ändå. Alltså, Jönköping är säkert bra, men liksom det är inte så att de är på jätteuppgående så. Eller?
Nej, jag tror att du har rätt, men det kanske också ett tecken på att det är lätt att bli förförd av att han är karismatisk och kommunikativ och har liksom så här stor närvaro på sociala medier. Sen har han såklart liksom också levererat. Han verkar ha gjort ett bra uppskattat jobb liksom inom med ungdom och utveckling i Hammarby. Samtidigt så
han gjorde väl ganska bra i Dalkurd för första vändan liksom. Och de var väl också inte så en helt jättestrukturerad klubb så.
Nej. Men utan att veta för mycket så skulle man kunna tänka sig att det kan ju också, jag menar, han fanns väl också med i diskussionerna kring IFK Göteborg ett tag, om jag förstår det rätt.
Minst sagt, han var väl mer eller mindre klar innan det inte blev klart.
Ja, så, men jag tänker att det faktum att han har landat till sist i Jönköping Södra kanske också tyder på att ja, folk som är mer insatta och har följt honom närmare, det kanske tyder på att han kanske inte alltid är helt okomplicerad att göra, men vem vet liksom. Jag har ingen aning.
Men det fanns väl någon anledning antar jag till att han missade Göteborgs jobbet.
Förmodligen, även om Göteborg kanske inte är jätteglad med sin rekrytering ändå.
Så kan det vara.
Han kanske tackar nej.
Så kan det vara. Nej, jag läste en artikel nu idag faktiskt på Fotbollskanalen att han sa att han hade kontrakt med Dalkurd, att han kunde lämna för 20 000. Om han betalade 20 000 så kunde han lämna. Så det var liksom inte en ekonomisk uppgörelse egentligen med Göteborg och Dalkurd, utan det var något han inte kom överens om med Göteborg som inte var ekonomiskt. Det var det som den artikeln sa. Och det kanske är lite matten på kvarnen till din tes att han inte är helt lätt att ha att göra med. Han kanske är lätt att komma överens med ekonomiskt, men då var det tydligen något annat som inte riktigt gick att klaffa.
Det verkar ju vara lite kaos i Göteborg också.
Så är det.
Vem vet, han kanske gjorde helt rätt för sin karriär också.
Ja,
att inte gå in där.
Nej, och precis. Jag tror ju ändå att VSK kanske är ett... På ett vis kan man tänka att det är ett privilegium att komma till en klubb på den här nivån som har de ekonomiska förutsättningar som vi har just nu och en stark trupp. Men samtidigt kanske det också är liksom lite av ett så här kamikaze-uppdrag eftersom man ska leverera och det är snabbt. Så det kanske inte är en superattraktiv station för en tränare heller.
Nej, det kan ju vara läge att ta liksom ett Jönköping som är lite så här, lyckas man vända det så är det jävligt bra, men man kanske får lite mer tid på sig än att ta upp VSK på det här halvåret som ni ändå liksom snackar om i den här klubben i alla fall. Men vad har vi annars för tränarna som hade varit aktuella? Jag vet Alexander Axén har vi varit i kontakt med tidigare innan Torarne rekryteringen, och han är fortfarande ledig eller har väl i alla fall inte ett tränarjobb.
Jag blir lite så här, nu är inte jag superinsatt så, men vad har han för meriter för att vara så hypad som han är liksom? Alltså han har gjort det, han har gjort det bra i ÖSK.
Ja,
det är en mycket högre nivå allsvenskan än division 1, men jag förstår inte varför det är så mycket snack om honom ändå.
Men jag tror ju att det här blir en reflektion som kanske handlar mer om samhället i stort än om fotbollen. Vi lever väl ändå i en tid där förmågan att vara synlig lätt förväxlas med kompetens. Jag tänker att det kanske gäller både Axén och Brännström i det här fallet. Så att det är många som känner till dem.
De är top of mind.
Sticker ut hakan, men vad vet jag, alltså i sin roll som studioexpert var det inte direkt så att man ramlade av stolen och lyssnade till Axén under VM. Det var ju mer.
Nej, jag tycker han hade mycket mer ljusa punkter under allsvenskan. Jag har min flickvän har råkat skaffa C-more för hon skulle kolla på någon serie, så då använde jag det, tror jag, kika på allsvenskan istället. Och där har jag sett honom en del, och där har han faktiskt gjort han mycket bättre, tycker jag, ifrån sig som studioexpert än i VM. Så jag vet inte vad det säger om honom egentligen, men...
Men vi behöver ju inte, som tur var, göra rekryteringen av tränare. Men det är otroligt viktigt att man... Ja, om eller när det ska rekryteras en tränare verkligen vet vad man vill ha. Och jag tänker också att det måste ju hänga samman med vad klubben vill i mycket större bemärkelse också. Mm. Jag menar, det har ju ändå gjorts ett väldigt så här gediget arbete där man försöker så här knyta ihop ungdoms- och utvecklings- och akademiverksamheten hela vägen upp till A-laget, och utan att det för den delen väl så här fastlås vad man ska ha för spelfilosofi och så tror jag att den, ja, men vill man fortsätta på den vägen så måste man göra en rekrytering där man har med hela klubbens bästa. Och det ställer ju väldigt stora krav, alltså både på att på den personen som man ska rekrytera, men att man också träffar rätt från klubbens sida.
Har ni några tränare om ni vill bolla upp som ni tänker aktuella?
Ganska tyst.
Nej, men jag tror att det är så himla, det där är så himla svårt, för att om man rätt ofta är det ju så här att de här tränarna som i vissa klubbar blir ikoniska, de har ju ofta rekryterats som relativt okända, oprövade kort. Men det är bara att gå till vår egen historia. Så jag menar, den mest framgångsrika tränaren vi har haft, Liston, var ju väldigt ung när han kom hit och hade sin första session, när han ju tog oss upp två divisioner under och landade i allsvenskan. Ja, men han var ett oprövat kort.
Vår senaste framgångsrika tränare överhuvudtaget, Kalle Granat, kom in bara från vänster. Det var ju ingen som liksom, det var väl inte en genomtänkt rekrytering, utan det var ju lite att vi sparkade någon annan, så kom han in och så råkade, men då vann vi serien.
Ja, men sen det här exemplet som jag alltid lyfts fram, så här att man ska ha tålamod och man ska bygga en epok med Alex Ferguson. Så när han kom från Aberdeen till United så gick det inte så bra i början, men det var ett stort steg såklart från Aberdeen till en traditionsklubb i England istället. Jocke, du hade ju tagit fram lite så här statistik över tränarna i VSKs moderna historia, och då konstaterar vi ju att också en annan framgångsrik tränare på 80-talet, Thomas Lundin, 85-87.
Ja, han var ju både framgångsrik, och det som jag framförallt hade tagit fram var ju från runt 50-talet och sådär började man väl liksom skaffa mer eller mindre tränare. Jag tror innan dess så var det inte så här helt uttalat så, utan man liksom, man lirade lite grann tillsammans. Man hade någon lagledare som samlade ihop grabbarna och sådär. Men liksom från 50-talet och framåt så hade man mer dedikerad tränare. Och mer eller mindre sen dess så har vi haft två stycken tränare som har innehaft liksom posten tränare i VSK tre år. Eller mer, eller tre år. Och det är då Liston som hade den 75-80, eller tre år i rad egentligen. Liston hade den fler år senare. Men, och sen så var det då Thomas Lundin 85-87 som hade tränarposten i tre år. Och i övrigt så har vi liksom bytt tränare mer än var tredje år sen 50-talet.
Ja, men precis, och det finns ju flera poänger att göra. Det ena är ju att kontinuitet kanske är bra.
Ja, det skulle vi kanske testa på någon gång. Det har vi inte riktigt.
Och det andra är ju att oprövade kort också kan vara bra. För att Thomas Lundin var ju ganska ung när han kom till oss då. Och, men det här är ett av mina så här starkaste minnen från mina väldigt så här, unga år som VSK-supporter. När han tog oss till Allsvenskt kval 85, när vi mötte Elfsborg, och det var 11 500 på Arosvallen och träbänkar på löparbanorna och så. Och det var väl liksom en upplaga där vi inte hade ett på pappret jättestarkt lag, utan det var väl liksom en rätt stor överraskning att vi tog oss till kval då. Vi hängde, men det var ju ett topplag i division 1, ja, eller division 2 hette det väl kanske till och med på den tiden.
Ja.
Även åren efter. Så det gör ju liksom att det är jäkligt svårt att sitta och spekulera. Det är ju lätt att man landar i ett resonemang där man talar om redan så här etablerade tränare. Jag tror att kanske bra om man inte går i den fällan, för det kostar ofta mycket pengar också. Samtidigt så ställer det ju väldigt mycket större krav på rekryteringen för att liksom lyckas vaska fram bra kandidater bland mer oprövade kort.
Så är det. Ja, men till exempel Östersund säger vad man vill om deras övriga resa, men de landade ju Graham Potter på ett liksom väldigt liksom, de hade ju verkligen gjort sin research där. De visste vad de ville ha, men de tog det de ville ha från ett helt egentligen oprövat kort och lyckades ju väldigt bra med det.
Ja, verkligen. Sen så tror jag man ska vara ödmjuk också inför att alla typer av verksamheter i samhället tenderar liksom att på något vis professionaliseras och bli mer kunskapsintensiva. Man får nog ändå erkänna att tränarutbildningarna blir också bättre, och de tekniska möjligheterna att så här följa fotboll och skaffa sig så här statistik och finna mönster och sånt har ju liksom, du vet, utvecklats explosionsartat.
Ja.
Och rent allmänt så kan man nog tänka sig att en yngre generation tränare ju faktiskt kanske liksom lite bättre rustade för att göra det jobbet och har en annan ingång till det hela. Och man kan ju liksom, hela den här den tyska fotbollsframgången det senaste decenniet liksom vilar ju rätt stor utsträckning på väldigt så här, bra egna unga tränare faktiskt.
Unga tränare kanske inte lika brända heller av att ha varit i klubbar som VSK och blivit sparkade liksom.
Nej.
5-6 gånger.
Samtidigt ibland så tänker jag att VSK liksom skulle behöva någon som liksom är professionell, som kan styra upp lite grann, som vet vad man vill och vet hur man gör i en professionell klubb.
Det var verkligen den förhoppningen man hade med Tore Arne på något
sätt. Precis.
Att det kändes som att han var verkligen villig att göra det jobbet. Han var inte rädd för att liksom vara inne lite överallt och säga hur han ville ha det.
Men det kan ju vara den där tydligheten och kanske förmågan av att visa hur man vill att saker och ting ska organiseras. Det behöver ju, kan ju kanske också en yngre förmåga faktiskt besitta. Men jag vet inte, det beror på hur fritt vi ska spekulera här. Men
får spekulera hur fritt du vill.
Ja, men om jag spekulerar helt fritt så så kan jag ju, jag är ändå så här lokal patriot och i Karlberg som ju på olika sätt så här, som gjorde en väldigt bra insats mot Dalkurd i kuppen, förlorade med 2-1 efter förlängning efter att ha lett till det var bara 10 minuter kvar här om kvällen. Så, och kvalade ju uppåt förra året i den här berömda midnattsmatchen.
Kvalvakan.
Ja. Verkar, så är ju Kalle Karlsson en Västerås bekanting och Aftonbladet journalist, tränare
och VSK-supporter ska det till.
Så jag menar, på något vis är det ju alltid så här vackert att tänka sig att någon får komma hem och bli så här profet i sin hemstad. Sen om han liksom är helt rätt tränare, det vågar jag inte alls säga. Men om han, nu när vi liksom efter ytterligare en öl på bordet ska ta tala fritt och spekulativt, så men vore väl något vackert i det.
Ja, varför inte? Det är väl väldigt fint att ha en VSK-supporter som tränare om inte annat.
Ja.
Det har jag väl i och för sig kanske haft i, eller har i Thomas, och Torano var väl inte det så, men han kom ju ändå från närområdet på det sättet. Så. Men ja, nej, men absolut. Vi stänger kanske tränardiskussionen där. Nu har vi avhandlat en del. Och så kan vi kanske gå vidare och prata lite om ska vi prata om nyförvärven som vi gjorde i samma fönstret. Vi tog in alltså Hugo Rödlund fick ju skriva seniorkontrakt. Han har med sen tidigare, vi signade honom sen innan från Enköping. Eftersom han var amatör så kunde vi signa honom utom fönstret, vad jag förstår. Inte helt hundra koll på hur det där funkar, men vad jag förstår så ska det vara så. Sen tog vi in Jonathan Getachew från Kristianstad, spelade idag. Vad säger ni om honom? Hans insats?
Svårt att se jättemycket om det. Ja. Men det känns ju alltså, det känns väl mer som en värvning för framtiden på något sätt än att han ska gå in och, han går ju inte in i en ordinarie startelva kanske i serien.
Nej.
Känns det inte som.
Nej, det hade visat sig också att man inte ens fick sitta på bänken första matchen. Nej. Så.
Nej, det var väl en otacksam uppgift idag, men ja. Han gjorde ingen övertygande insats, men som sagt otacksam roll. Så att han får väl utvärderas på längre sikt.
Det känns ju fortfarande spännande.
Ja, det verkar som att vi har fått mycket positiv kritik från delar av fotbollssverige. Där, så att tog in honom.
Det verkar som att han verkligen ville komma hit också.
Ja.
Om man läste intervjun. Ja. Det är ju alltid roligt. Liksom.
Mm. Men jag vet inte. Jag tänker, det var alla sa att det var bra att vi tog hit Sixten Molin på lån också. Från Malmö, som också en session i Kristianstad där. Liksom. Ja. Så jag tror att det är en sån här spelare. Det är liksom lite svårt att säga så mycket om. Sen, lite beroende på hur kontraktet är utformat, så har vi väl jag menar, säkerställt nu ett halvår och sen en option på ett års förlängning. Vilket väl rent krasst är en sån här lösning man kan fundera lite kring.
Framförallt som vi betalat pengar för honom och förloss honom för det här halvåret, vad jag förstår.
Ja, okay. Även om det kanske inte var några större summor eller.
Det var det väl inte, självklart inte. Men liksom ändå, om vi ändå hade tänkt som världen i framtiden, sitter inte ens på bänken första matchen, liksom verkar inte vara direkt aktuell för startelvan. Ja.
Nej, absolut. Och framförallt så här, tänkte andra scenariot att han skulle göra succé och vara otroligt framgångsrik och under hösten. Och om vi då inte har ett kontrakt med honom.
Ja, men vi har ju ett optionsår. Jag vet inte, jag tror inte att det är direkt liksom att jag tror att det är inte tillåtet längre att bara klubben får se upp det.
Nej, det där vill vara åt båda.
Ja,
båda,
det är båda hållen liksom.
Att han,
så om han gör det bra,
gör
då kan han se upp det.
Exakt. Och det menar att då.
Ja, men vad känner du till? Det är de här ett besett åren liksom.
Ja, nåväl. Ja. Vi får se. Sen har vi, men vi har ju roligare värvningar att prata om.
Ja, absolut. Vi kommer till nästa. Stefan Matan från Assyriska.
Ja.
Fick ju spela mot Sandviken. Mittback var han. Tog väl Kalles plats liksom, mer eller mindre med vänsterfoten som uppspelfot. Och gjorde det bra, tycker jag. Inget att säga om det, men vad säger ni?
Jag tycker det är en bra värvning ändå. Som jag har förstått det så kostar han inte speciellt mycket. Det är bara rykten jag har hört. Men
inte i år.
Nej. Och då känns det som en nyttig värvning. Alltså, han kan spela på många positioner. Han har erfarenhet. Vi behöver fler folk i backlinjen. Uppenbarligen.
tycker, men även om han ju nu, det har ju liksom sagts rätt tydligt, så var han ju så att säga Tor Arnes värvning.
Ja.
Men så tycker jag det är, men en jättebra värvning av flera anledningar. Först och främst för att han han verkar så väldigt professionell.
Mm.
Jag menar, han är van vid högre nivåer och han vet hur man ska leverera. Han vet vad som förväntas. Även om man några gånger har råkat kalla sig VSK för ett mini-Hammarby, vilket en del retar sig på.
Ja, det kan han sluta med.
Jo, det kan han sluta med. Jo, visst, men om man ska vara helt ärlig, det han försöker säga.
Jo, jag vet vad han försöker säga, men säg det på ett annat sätt.
Jo, men så är det ju otroligt mycket bättre än Stefan Illich sätt att uttrycka sig.
Jo, självklart.
Nej, men han är professionell. Han verkar vara i en otroligt bra form för sin ålder rent fysiskt.
Han verkar vara sugen fortfarande trots sin ålder och att han har varit på hög nivå.
Jag tror att och han är en sån som är beredd att ta ansvar och ju vill vinna och kan och sen är han det syns ju att han är en väldigt bra fotbollsspelare. Även om jag tror att vi kan få ut ännu mer av honom kanske om han spelar vänsterback eller rent utav liksom vänster ytter så, vad vet jag. En bra värvning eftersom han kan figurera på många olika positioner. Och jag tror faktiskt liksom förmedla någonting i omklädningsrummet på plan. Han är en spelare som kan göra andra bättre. Så det känns bra.
Och han vet ju inte bara hur funkar liksom en division upp, utan han kommer ganska nyligen från två divisioner upp i Allsvenskan. Liksom,
så. Han har ju gjort ett stort antal matcher i Allsvenskan.
Ja.
Så att
och så har han ett väldigt bra skägg också. Det måste man ge honom. Det är ju väldigt tätt och fint. Kan ropa hans skäggolja.
Nej, men alltså också om man ska spela. Han gjorde det han gjorde alls inte bort sig mot Sandviken. Han hade väl någon liten sekvens där han vevade bort några inspel i rad. Men generellt sett, med tanke på att han ju liksom inte är en naturlig mittback, så tyckte han skötte det bra. Och så får vi ju liksom ett ordentligt uppspels, alltså någon som kan sätta igång spelet från den centrala backlinjen igen.
Mm. Han är snabb också för att vara lite äldre, ja, vilket också behövs när han spelar bredvid Illier, som kanske inte har sin främsta styrka i snabbheten.
Det var snällt sagt. Ja. Nej, men så det känns väl, ja, vi är ju rörande överens. Han är en bra värvning.
Mm. Och sen har vi sista lilla värvningen, kanske man ska kalla det. Han spelade ju ändå med oss en del av vår säsongen innan han blev skadad, Rino Nushi. Jag tycker att vi gör honom kontrakt igen. Det kommunicerades ut från klubben ganska tidigt på sommaren att han inte skulle få en nytt kontrakt. Och sen blev det som då.
Ja, men där var det väl en att Nushi har ett kontrakt handlar väl om att vi hade tränarbyte.
Ja.
För att Torane var ju väldigt tydlig med att det inte skulle skrivas några mer kontrakt med spelare med oklar skadehistorik och så vidare, va?
Däremot hörde jag att Sarr hade fått klartecken på att få ett nytt kontrakt under Torane, men sen när tränarbytet blev av så blev det problem. Så han hade väl också en lite oklar skadehistorik. Ja, men visst vi spolade över.
Nej, men jag, alltså, vad Norsis potential är, det har vi ju liksom sett. Hoppas att han får ut den. Så. Han kan ju tillföra den här liksom speeden och han kan göra sin gubbe. Men då vill det till att det funkar också.
Mm.
Så jag menar, nu har han presenterats, vad blir det då? Tre gånger inom loppet av ett år.
Han måste ha ett rekord också.
Så att jag menar, nu tänk inte, nu får man inte jubla så mycket för att man har levererat ordentligt.
Ja, nej, så är det.
Men visst, liksom, det tillför ju ett alternativ i kantspelet. Så att,
givet att han inte kostar så mycket han heller, så är väl det en rimlig chansning att ta. Liksom.
Han kostar ju det som han kostar från AFC. Jag tror att vi betalar den lönen som AFC skulle ha betalat. Så han har ju mer eller mindre superrättan lön, även om den, vad jag förstår, inte är jättehög. Så.
Nej. Ja, men då kanske är en ganska dyr chansning ändå.
Semidyr.
Mm.
Men fortfarande på lån.
Det är på lån, men hans kontrakt går ju ut efter den här säsongen, så att vi kan ju signa honom redan nu.
Men det som är positivt är ju ändå att han vill ju vara i VSK. Det säger han ju ofta.
Ja, absolut.
Och vill bidra, så vi får väl hoppas att det funkar.
Mm. Ja, ska vi kika framåt? Se om Karlstad-matchen på söndag. Riktigt viktig match. Seriefinal som man brukar säga.
Mm.
Ettan och tvåan möts, en poäng emellan.
Mm. Klassisk sexpoängsmatch. Ja, dra ytterligare en klyscha.
Exakt, exakt.
Ja. Ja, det klart, det blev ju lite trevligare i och med att Karlstad också tappade poäng.
Ja,
sin match.
Jag satt och såg den matchen faktiskt. Det var ganska trevligt där när Skellefteå lyckades få in en boll där i var 87-88 minuten på något inspel som jag tror att det var självmål av Karlstad som såg ut.
Är det din sambo som även har köpt det abonnemanget?
Nej,
som
det står jag för själv. Men eftersom jag är på plats med de flesta VSK-matcher, jag tror inte jag har kollat någon VSK-match via det abonnemanget, men jag kollar de andra matcherna.
Nej, men den här Karlstad-tillställningen är väl mest förknippat med ångest just nu, tycker jag.
När man
Ja, men jag tror det kommer bli en sån otroligt tydlig riktningsgivare för resten av säsongen.
Mm.
Alltså, förlorar vi den här matchen, så då har vi satt oss i en väldigt svår sits.
Ja.
Mm. Då är det mentalt tufft.
Ja, det är nästan mest det, för att alltså, jag tror att vi kan liksom klara av så. Alltså egentligen, jag menar, det är 2 poängs försprång de får i så fall. Mm. För att vi leder fortfarande med en poäng. Men det är ju mycket mentalt där. Mm. Alltså. De har ju inte som syrianska kvar att möta. Och de verkar ju inte gå så jätte... Alltså, de har ju gått lite halvknackigt nu på slutet när de har fått lite press på sig. De har ju flera oavgjorda och så vidare.
Mm. Nej, absolut. Jag menar, det är ju ingen ogörlig uppgift, men just med tanke på att våran höst då har börjat lite, ja, men lite skakigt. Och så kommer den här matchen nu. Då känns det som att den ändå kommer ange tonen och riktningen för fortsättningen. Mm. Men vinner vi nu, då är liksom, då tror jag det här, den bleka insatsen mot Sandviken och det här att vi gav bort cupmatchen idag, då är det liksom glömt. Både internt och externt, så liksom både, jag menar, i truppen och för oss på läktaren, då spelar inte det någon roll längre. Men får vi stryk så, ja, så blir det,
då är det kris.
Tror du kommer börja knorras i truppen då också om vi får stryk?
Om det börjar knorras i truppen?
Ja.
Nej, men vem ska de knorra till? Nej, eller på, precis. Eller varför?
Ja, men alltså, jag menar, vissa får väl säkert inte spela. Vi har ju mer eller mindre 2 bra elvor. Vi har ju typ 6 pers på läktaren.
Ja.
Mm. Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Men...
starten, man lär väl inte knåra så jävla mycket, men i övriga.
Nej, men generellt sett så är det ju liksom det är en intressant situation nu när vi ju har faktiskt... konkurrens på nästan alla positioner, hur man ska hantera det, och det kan väl finnas anledning att använda konkurrensen för att få ut max av varje spel, att ingen känner sig för säker.
Nej.
Och det är ju frågan om vi har gjort hittills, alltså, men det är ju en avvägning. Jag menar, samtidigt vet Brage, när de tog hem serien i fjol, så gick de runt på väldigt få spelare. Så det är ju en styrka att kunna mönstra liksom samma 11 match ut och match in också. Men om det hackar så, och om man tycker att spelare kanske underpresterar, då kanske det heller inte är fel liksom att använda konkurrensen och möjligheten till byten, eller att låta någon stå över en match för att skicka liksom budskap och få folk att förstå att de måste steppa upp lite om de vill vara med här.
Mm. Ja, det känns ju, nu när vi har så bred trupp, så kommer det väl vara mer diskussioner än det brukar vara om spekulationer kring startelva. Och jag gissar att det är lite liknande i spelartruppen, att de också spekulerar för sig själva åtminstone.
Mm.
Om kommer jag få starta nu på söndag och så vidare.
Mm.
Men mest har det väl hittills så i diskussioner runt omkring handlat rätt mycket om hur anfallet ska formeras.
Ja.
Alltså att Emir sitter på bänken och en blek Karvan fortsatt tycks vara given i startelvan.
Mm.
Mm.
Men man kanske kan se lite från startfällan idag hur eventuellt kan startas på söndag mot Karlstad.
Det blir samma uppställning mot Karlstad som,
som idag. Nej, det tror jag egentligen inte riktigt. Men jag tänker att nu sägs det att Smajic hade känning, så det var därför han inte startade. Men att man annars kan se att han kanske kommer starta istället för Dogge som spelar. Eller tror ni att det bara är känningen som gör att han inte spelar till exempel?
Det är ju svårt att säga någonting om, men jag tänker...
Sen har du ju Modja också på bänken, som kanske känns som att han kanske borde gå in på mittfältet i alla fall. Eller är han verkligen så långt utanför startelvan i frysboxen att han är liksom verkligen sista valet? Det är ju typ den sista seniorspelaren hade kvar på bänken, var det inte det?
Jo.
Ja.
Ja, och väl en av de dyrare i truppen också.
Jo, så är det.
Nej, men alltså att man behöver ju inte vara någon så här körlopp för att lista ut att de som inte spelade idag med stor sannolikhet kommer att spela på söndag.
Mm.
Sen hur det här kommer att se ut i detalj, det är väl kanske...
Ja, men låt oss spänna upp det i detalj då. Vad tror ni var för startelva på söndag? Anton i målet är ganska given.
Mm. Man får väl anta att Dennis startar till vänster.
Kör vi samma backlinje som vi spelar mot Sandviken?
Förmodligen.
Mm.
Så det betyder... Jag hade ju varit lite sugen på att se Batan som sittande mittfältare.
Mm.
Jag tror han skulle göra det bra.
Mm.
Men jag tror det är mer sannolikt att han spelar mittback.
Ja. När det var också Boris som ändå har spelat alla matcher faktiskt. Även om han inte har startat alla, men han har varit med i alla matcher det här året.
Mm.
Vi tror väl ändå att det blir samma backlinje kanske. Det vill säga Dennis till vänster, Batan vänster mittback, Ile Berisha höger mittback och Ravitsuka högerback.
Mm.
Och som Boris defensiv mitt, eller?
Frågan är ju här om du frågat så vad vi tror eller vad vi tycker och önskar.
Ja, ni kan få spekulera lite fritt, så ni kan få lägga ut liksom både vad ni tror och vad ni önskar.
Nej, men på ett vis så kan man väl kanske tänka sig att de verkar ju ha en väldigt så här, startdelen mot Sandviken var ju på något vis redan satt i träningsmatchen mot Tvååker i ena halvleken.
Ja.
Så på så vis så har de ju en tydlig idé om vad de vill göra.
Mm.
Och det kanske talar för att de fortsätter på den idén. Och på ett vis kanske det... Även om jag kan ha synpunkter på det, så kan jag också se poängen i att de håller fast vid den ett tag till. För det sämsta som finns, det är väl om man blir liksom ett sånt här, utöver ett så här helt så här räddhågset och reaktivt ledarskap, och tänka att bara för här inte nu funkar det på kort sikt, så ger vi upp det och börjar kasta om.
Mm. Mm.
Samtidigt så, ja, så är ju inte jag för mig är det inte den självklara startelvan.
Nej.
Det är det inte.
Jag tror det blir samma startelva. Om jag måste spekulera, och om jag skulle sätta pengar, skulle jag sätta pengar på att bli samma startelva som mot Sandviken.
Trots att Dogge spelade idag, Emir gjorde det inte.
Skulle ändå tro det. Ja. Men jag hade hellre sett både Dogge och Emir faktiskt på plan mot Sandviken.
Vilken är mot Karlstad?
Karlstad.
Vilken startelva vill ni ha mot Karlstad?
Om vi pratar anfall så hade jag nog gärna sett Dogge, Emir och Troné.
Ja.
Framåt.
Vi pratar hela startvällan här. Men ja. Du kan få börja uppifrån. Ja,
det känns ju väldigt fel.
Nej.
Okej, från höger i backlinjen då. Ja, du. Ja, Tsoka känns väl ganska given ändå. Ja,
tycker jag.
Sen är det frågan om man ska ha... Ja, jag vet inte.
Robin Iller och Batten till vänster.
Ja, precis.
Mm. Ja, det är inte en dum tanke.
Samtidigt är jag som sagt lite sugen på att se Batten som sittande mittfältare.
Mm.
På ja, den vanliga Boris-positionen.
Mm.
Ja, nej, jag vet inte.
Alltså jag skulle också gärna se Barton som ytterback faktiskt. Jag tror att man skulle kunna dra större nytta av hans alltså passningsfot där, ja. Och hans inlägg. Och det där kan man lösa på lite olika vis. Alltså man skulle ju faktiskt till och med kunna, alltså Suka kan ju, gjorde det väldigt bra när han spelade centralt också. Han skulle kunna vara mittback tillsammans med Iller. Och då får man, Suka har ju snabbheten som kan kompensera för Berisha, ja, där. Och på högerbacken, men där kan man ju, jag tycker att, jag tror faktiskt inte Kostovic skulle göra bort sig på högerbacken.
Jag tycker Kevin gjorde det bra idag bra också, ja.
Så att det är fullt möjligt. Nu tror jag inte att det är det vi kommer få se, men jag skulle vara glad om man kunde ändå få se Batan på en position där han känner sig mer hemma. Tycker det är lite resurslöseri ändå när det finns andra alternativ för att täcka upp i mitten.
Jag tycker att på hans passningsfot så ser man idag att vi saknar en passningsfot i backlinjen också. Alltså inget ont så om Benker och Blomé, men det slås bort en del bollar från, ja, redan från backlinjen när vi ska sätta igång vårat anfallsspel liksom.
Så ska vi ha ett mittfält också.
Ja, det vore väl bra. Simon kan vi också nämna, har ju startat faktiskt alla matcher. Det är den enda som har gjort det tillsammans med Anton i målet, i serien då pratar vi om. Så han kanske får starta igen, eller?
Ja, det är väl mycket som talar för det.
Men det är inget ni vill, eller?
Alltså, Simon är ju en bra fotbollsspelare med hög potential och en liksom spelare som har varit i klubben länge, som är väldigt lätt att tycka om. Men jag tycker ju att det finns mer att få ut av honom, och att han kanske inte har varit sitt bästa jag på slutet. Saknas kanske framförallt lite speed och så i vissa avgörande moment.
Samtidigt vet jag inte vem man vill se istället, om man nu skulle testa och ställa över Simon nu startar då en match. Span spelar idag centralt. Jag tycker i och för sig han gör det ganska bra, men det är svårt att utvärdera den här matchen när liksom spelet ser ut som det gör.
Ja, fast var det inte Getachef som var central idag?
Alltså, båda
spelar på mittfältet. Ja, Getachef är nog central.
Alltså, de spelar väl så som, alltså, du har ju både Span och Getachef på mittfältet. Alltså, så i den roll Simon hade, eller? Inte i samma roll då, men ja. Ni fattar vad jag menar.
Ja. Han är en av de tre på mittfältet.
Precis.
Ja. Ja. Nej, men jag vet, jag tycker ju håller ju Hellgren väldigt högt. Jag tycker han är väldigt smart spelare. Tycker han kan värdera och variera spelet väldigt bra, så jag har honom gärna på plan, även om väl han kanske inte heller har varit sitt allra bästa jag precis på slutet. Men ändå spelar jag gärna på plan, så jag vet inte riktigt vad vi gör av det här, alltså när man ska lägga ihop.
Det är svårt att utan startelva, är det det vi kommer fram till?
Ja, det är ju det.
Det är väl positivt på något sätt.
Alltså det fanns väl vi har ju också liksom följt klubben när alla fullvuxna fotbollsspelare som inte var skadade kunde starta, och då hade man elvan.
Och även de som var skadade fick starta ibland.
Så, men Jocke, du som är en slags programledare skulle inte slippa undan den här frågan. Hur vill du själv formera laget?
Alltså, ja, nej, men då börjar vi. Anton i målet såklart. Sen Jag vet inte om jag vill ha Stefan Batten som defensiv mittfältare, så jag vill ha honom någonstans i backlinjen, tror jag. Och då är ju frågan om man ska ha honom som vänsterback eller som vänster mittback. Men låt oss återkomma till det och istället ta anfallslinjen, där jag nog faktiskt vill ha, jag vill se Mir centralt. det vill jag göra. Jag vill också se Filip på höger, såklart. Sen till vänster, alltså man vill ju ha Karvan på plan också, men kan han spela vänsterving? Jag tror egentligen att Karvan gör det bättre.
Karvan gör ju vad han vill.
Ja, han gör ju vad han vill. Jag tror egentligen att Emir är bra att ha centralt. Kan man lägga ut Karvan på vänsterkanten? Nej, jag vet inte. Men spela Dogge eller Rinor? Kör Dogge till vänster. Alltså egentligen så skulle jag vilja ha se Karvan som en offensiv mittfältare. Jag skulle vilja se honom hur han gör det där. Men jag tror inte att jag vill inte liksom skicka in honom i en seriefinal mot Karlstad som det. Så därför så kommer han få börja på bänken med matchen. Men egentligen, alltså om jag hade fått formera laget helt, då skulle jag vilja se hur Karvan gör det som en offensiv mittfältare.
Han testade väl på det förra säsongen, kanske säsongen innan också, några gånger.
Mm.
Det kändes inte helt naturligt.
Jag vet inte, vad tror ni om det?
Alltså han borde göra det bra egentligen.
För jag tycker att han ofta faller ner.
Han känns inte som en präglad målskytt, utan det känns som att han vill möta upp, få boll och sen fördela bollen.
Det är fel, men jag tror att han gjorde det en del i Skiljebo, så där, att han var mittfältare från början. Men i alla fall, men om vi pratar startelva mot Karlstad så då får faktiskt Karamon vara utanför den här gången. Sen så har vi vi skulle vilja se Helgren som defensiv mitt.
Mm. Tror jag är en bra grej.
Och sen så vill jag se Simon på mittfältet mer offensivt. Då om vi inte har Karvan där, vem har vi då? Har vi Gitashev? Nej. Span får spela där. Så ställer jag upp.
Ja, men det kan jag leva med. Jag tycker det låter vettigt. Alltså jag tycker också det är lite hugget som stucket mellan...
Märkte ni att jag slapp undan backlinjefrågan?
Ja, du menar, ja, men vi kommer till den. Men jag tycker att först är det hugget som stucket mellan Norsi och Dogge. Men jag tänker att jag tycker jag kan leva med båda två, och båda två är bra att kunna kasta in
verkligen.
I ett anfall, va? Och samma sak med Karvan.
Absolut. Han sa ju själv att han var bättre än sista 15 liksom. Släng in han sista 25 då.
Nej, men jag tycker väl så här att Emir har ju direkt när han kom tillbaka så gjorde han ju ingen glad.
Nej.
Men nu känns det som att han har ju liksom jobbat sig in i det, tränat bra, liksom i fysisk form igen, förutom vad den här känningen ska betyda. Och när han har gjort sina inhopp så har han ju gjort det bra och bidragit med mycket så här rörlighet, och han är ju en annan typ av spelare, och han har gjort mål, så att det känns väl som att om man vill någonting med honom, både den här säsongen och på sikt, så tycker jag också man bör ge honom någon chans, för annars är det ungefär som att säga att nej, men för dig finns det ingen framtid med klubben.
Nej, så är det.
Så.
Det känns sen är han ju spännande också i och med att vi har varit inne på att anfallsspelet har knackat lite. Han är ju en annan typ av anfallare också. Han är väl den enda som är så här riktigt utpräglad djupledsspelare i anfallet. Ja, förutom Troné såklart, liksom, men om vi pratar centrala anfallare.
Men det där är ju en annan sak. Nu spelar vi 4-3-3 och vill ju fortsätta göra det. Men jag tycker att vi... En dimension som ju saknas i vårt anfallsspel, det är också att vi får djupledslöpningar som kommer bakifrån.
Mm.
Alltså också mittfältare som kan gå i djupet. Och det är ju lite svårare med den här typen av uppställning. Alltså vi spelar ju vi jobbar ju väldigt mycket med att vi ska komma med inlägg och så vidare. Det är ganska lite... Så att våra mittfältare går på djupet. Vilket gör att vi kanske blir lite lättare att läsa. Jag vet inte. Jag är ju gammal konservativ och van med 4-4-2. Jag tänker att det finns större utrymme för det i en sån uppställning. Mm. Men jag tror inte vi kommer få se det. Jag säger inte heller att man ska börja laborera med det. Men det vore bra att kunna hota på mer än ett sätt.
Sen har vi lite matcher här framöver.
Du måste ju också säga att alla ska åka till Karlstad nu när vi pratar om Karlstad.
Aha, ja, jag tänkte säga det på slutet, men vi kan göra det nu. Alla ska åka till Karlstad om det inte framgick tidigare. Det går bussar såklart. Bussar, flera stycken från Västerås. Jag tror klubben har en, tror jag. Vi har sport, vi ska sport så har två i alla fall. Det är över 100 bokade redan nu. Om man inte är bokad så går man in på vsk.nu och bokar sig. Ja, det är väl det. Det kostar 200 spänn. Bussen går 12. Matchen är nu på söndag den 26 augusti. Så det är som sagt bara gå in och boka sig och fylla upp dem. Vi har en 83 buss och en 50 buss tror jag. Så 133 platser blir drygt. Runt 110 bokade nu, så det finns väl en 20 platser kvar ungefär. Så det är bara att gå in och fylla upp dem. Ja. Och i övrigt så har vi då två dagar efter så har vi kuppen mot IK Franke, 0-2-1 kupp. Den fina svenska kuppen kval. Kuppen, är det någon idé att vi ens kvalar in och som vi liksom inte ens tänker satsa riktigt på kuppen?
Nej, det verkar ju onödigt.
Låt Franke få det.
Eller så får vi en given plats som superettalag nästa år.
Ja. Nej, men det räknas på
ett år efter.
Ja,
så ja, då så. Nej, men, nej, men visst, då får vi väl spela samma start elva som idag en gång till.
Ja, får vi hoppas att Franke inte ställer upp med sin bästa elva. För då, nej, det var jävla. Nej, självklart så ska vi väl slå Franke med den här elvan. Inga problem. Sen är det en till match på söndag hemma mot Umeå. De hade vi väldiga problem mot borta.
Mm. Ja, ångesthösten.
Ja, mm. Det är lite så.
Ja, men vi är ju ett läge. Vi har ju ingenting att vinna. Vi har ju mest någonting att förlora. Mm. Vi leder serien.
Men nu ser vi till att vinna. Du har lite positiv känsla och energi här nu. Det har vi pratat om tidigare i den här podden, att vi ska ha lite.
Ja, men ja. Säger så, alltså, vi har ju ändå ett utgångsläge inför den här hösten rent poängmässigt som man hade tagit inför säsongen. Gud, utan att tveka liksom.
Verkligen.
Så hemskt är det inte.
Nej, det är inte alls så hemskt. Och det är klart att vi ska heja. Och det gör vi. Jag vill ju ändå så här föra till protokollet att jag som så här 40 plus akademiker drog igång dagens enda ramsa medan ni ultras ungdomar stod där tysta trots att er uppgift att sjunga i 90 minuter. Så det är klart att vi ska stå bakom laget. Men det känns ändå som att, jag menar, den officiella målsättningen är ju att vi ska gå upp. Det skulle vi ha gjort redan i fjol. Allting som sägs från truppen är att vi ska vinna serien. Och helt ärligt, ingen annan accepterar något annat heller. Alltså allt annat än avancemang är ju ett gigantiskt misslyckande. Mm. Så det är klart som skjutsingen att man kan säga att vi mest har någonting att förlora.
Jo, så är det. Men därmed har vi också alla möjligheter att liksom göra det här. Jag menar, vi fick 1-1 mot Sandviken som även hade problem mot på bortaplan. Det var småflyt att vi fick 3 poäng med oss i den matchen. Vi hade även problem mot Sandviken på hemmaplan förra året när vi vände på en femöring där med
Dennis sena dunderskott.
Ja, vi gjorde väl både mål i 90 och 93 i alla fall. Mm.
Nej, såklart, såklart. Men vore vi helt så här stabila själar så skulle vi inte heja på VSK. Det är klart som skjutsing att man också så här rycks med och präglas av det man just har upplevt.
Så är det. Ja, ska vi ta den av kvällens avsnitt där kanske med de orden? Är det något mer ni vill säga? Åk till Karlstad.
Mm. Åk till Karlstad.
Och kan man inte säga, jag vet inte om det är någon som lyssnar på den här podden förutom de närmast sörjande VSK:arna, men tänkte ändå vilja lyfta något så här positivt från Sandviken-matchen.
Ja, gör det.
Det var ju väldigt tråkigt allt som skedde på plan. Men jag tycker ändå att det var lite fint att vi mötte en traditionsrik förening som hade ett riktigt bortafölje.
Mm.
Och jag menar, SCF är ju något annat än SAIK.
Ja.
Och det får man ha respekt för. Och bör ha respekt för. Vi inte kallar dem för bandybunder eller något sånt där. Och så hade de ju också en väldigt fin banderoll till Miltons, Micke Axbergs ära, vilket ju, ja, det var det var väldigt fina gäster. Jaha, tycker jag. Att det fanns några på bortaläktaren som pyntade med sina flaggor och banderoller av lite skiftande snitt, och dessutom hade läst av och förstått att det hade skett något i de grönvita supporterleden.
Ja, och det kan väl nämnas att Milton hade en koppling dit via sin svåger som anledningen förmodligen till att de hade den där flaggan. Men det var såklart väldigt fint gjort av dem. Det får man säga.
Alltså vi skickar en tanke till Sandviken.
Ja, absolut.
Eller SCF, det är noga med det där.
Mm. Sen kan vi väl pusha lite för U19. De ligger tvåa i sin serie. Nästa hemmamatch mot Degerfors den 1 september klockan 17. Så då kan man gå dit och stötta dem. Det var några som var där och stöttade dem senast, vilket var mycket uppskattat. Tyvärr så åkte man på en poängtapp där i jakten på Norrköping som inledde serien. De har ju också Norrköping åkte också på ett poängtapp, men sen så åkte vi det också, och det är väl bara serievinnaren där som går upp, resten får kvala om kvar eller något sånt där, har jag för mig.
Så det är ett trelagsrace egentligen då, som det ser ut.
Det är först ligger trea, så att det är en väldigt viktig match där på den första. Så det får man gärna gå och heja på U19, för det vore trevligt om vi klev upp därifrån också samtidigt som vi gör det.
Ska jag krossa Värmland där?
Ja,
närmaste dagarna.
Precis, gärna bara köra rakt över dem. Yeah. Som vi gärna gör. Om man säger så. Med de orden kan vi väl avsluta det här avsnittet av På 65, tycker jag. För tacka för att ni kom, och tack för att ni lyssnade, och på återhörande.
Tack och hej.